O nej, sorgens ord dödar ingen. Det är ordlösheten som dödar. Talande lever vi, stumma dör vi. Lyssna då till min röst, en arm låga som lyser på grottans väggar. Ingen är här, ingenting att frukta, så länge ordet finns och lågan lyser.
Den här korta och intensivt laddade dikten står i de samlade dikter av Olof Lagercrantz som nyligen kommit ut hos oss i Sverige och som täcker hans fyra diktsamlingar åren 1935-62. Dikten vi hörde finns med i hans senaste diktsamling 1962 som han gav titeln Linjer. Sorgens ord dödar ingen, heter det i början av dikten, och i ett kort företal upplyser Lagercrantz oss om att det var under en period av smärta och kris som diktsamlingen skrevs. Det sägs också att samlingen skrevs delvis under inflytande av Dantes gudomliga komedi. Man föreställer sig nu kanske att en diktare med egna personliga uttrycksbehov skulle känna en förlamande tyngd när han står under inflytande av ett så väldigt verk som Dantes. Upplevde du det så? Vill du svara på det?
Om det vore på det viset att en diktare kände sig nedpressad av vetskapen att det finns stora diktverk med oändligt mycket högre valv resta än det han någonsin själv kan åstadkomma, ja, då skulle det väl överhuvudtaget inte skrivas någon dikt alls. Det har aldrig känts, jag har aldrig trott att min egen diktning var av en verklig stor betydelse eller att den ett ögonblick kunde mäta sig med de stora diktarna. När man skriver ger man efter för en oförklarlig impuls att uttrycka sig. Man skriver inte i tävlan med någon, man skriver bara i tävlan med sig själv.
För ditt arbete om Dante, som heter Från helvetet till paradiset, har du ju tilldelats Nordiska rådets pris, och det förhåller sig naturligtvis på det sättet att liksom Dante har haft sin betydelse för din egen diktning, så har det kommit Dante-forskningen till godo att det är en poet som har gett sin personliga tolkning av Dantes drama. Det förhållandet har gett liv åt boken och det har lyft upp den på ett i tiden närvarande plan som gör den särskilt intressant. Får jag fråga dig nu hur det kommer sig att du har fascinerats av just Dante, som ju är den katolska kyrkans stora litterära portalfigur, när du personligen väl närmast är ateist?
Två saker skulle jag vilja svara på den frågan. Det ena är att ett diktverk kan inte vara kristet eller ateistiskt. Det kan inte betecknas med någon sådan term. Så därför har det inte ett dugg att göra med om jag råkar att vara ateist och Dantes gudomliga komedi anses vara kristet. Ett diktverk, lika lite som en människa, kan naturligtvis bekänna sig till en viss lära. Men ett diktverk, det finns. Det finns där, och det är inte förklarat av att man säger att det är skrivet av en kristen diktare. Det är ett stycke liv som är alldeles oförklarligt. Jag skulle också vilja protestera lite mot att min bok om den gudomliga komedin, om den har något värde, så har det inte så mycket att göra med att jag också råkar vara diktare. Utan det har bara att göra med att jag har läst detta verk åter och åter, att jag har betraktat det som en levande verklighet. Jag tycker att konsten att läsa, det är det som jag tycker att jag har fått ett pris för. Därför att konsten att läsa är i själva verket inte så vanlig som man tror. Det finns av de stora diktverken en oändlig litteratur. Men många av de som sysslar med diktverkena, de har aldrig riktigt kommit att besinna att dikten verkligen existerar, att den finns. De tror att bara sånt existerar som har att göra med diktarens historia eller med diktarens liv, med den tid eller den stad eller det land som han levde i. Men själva diktverket, det är det många som försummar att gå till. Och vad jag har gjort med komedin är att jag bara som en vanlig människa har gått till och återigen läst och slutligen blivit så bekant med det att det har blivit en del av mig själv, att jag har vandrat genom Dantes tre dödsriken, helvetet, skärselden och paradiset vid Dantes, vid pilgrimen Dantes sida. Och har diktverket någon, har min bok någon förtjänst, så ska det, bör den förtjänsten ligga i att jag kan ge känsla av att jag har varit nära detta diktverk. Jag tycker inte att jag har varit tillräckligt nära, men det är ändå där det ligger.
Litteraturhistoriska studier har du tryckt och utgivit tidigare. Det finns ett arbete om Karlfeldt som heter Jungfrun och demonerna, som kom redan 1938 och fortfarande är, tycker jag, vår rikaste och mest levande studie i Karlfeldts poesi. Och där finns boken om en av vårt lands mest säregna författarinnor, Agnes von Krusenstjerna. Den gjorde du till din doktorsavhandling 1951. Och där finns biografin om ett av den unga svenska 40-talslitteraturens unga genier, som dog tidigt, Stig Dagerman, som du gav ut 1958. Det är tre författare det där som du på olika sätt känner dig förtrogen med. Jag vill inte fråga om på vilket sätt du gör det. Det skulle leda alldeles för långt här. Men bara, vill du nämna något enda drag hos dem, var och en, som allra, allra starkast har fångat dig?
Det är omöjligt att ge en pregnant skildring av hur jag uppfattar dessa fyra diktare. Särskilt när jag här är alldeles oförberedd på det. Men jag kan ju se när jag tänker tillbaka på dem, och tillsammans har jag ju sysslat i åtskilliga år med dessa fyra, att de har flera drag som är gemensamma. Och ett drag gemensamt är att de har dragits till den zon där människolivets naturliga form sprängs. Där människan står vid den yttersta gränsen. Karlfeldt skildrade i en diktcykel häxorna som för honom representerade de oansvariga demoniska makterna i blodet och i själen. Agnes von Krusenstjerna levde under åratal av sitt liv söndersprängd på sinnessjukhus, och hon skulle i sina romaner skildra kvinnor som blev som var egendomligt söndersprängda, som inte tålde kärleken. Stig Dagerman i sin största roman Det dömdas ö skildrar också människor på den yttersta gränsen. När jag först vände mig till Dante så var det just helvetet som jag särskilt uppmärksammade. I helvetet framställs ju en rad öden som är söndersprängda, vansinniga. Man kan få den föreställningen att helvetet till en del är ett sinnessjukhus. Särskilt i de 24 och 26 sångerna där dessa ohyggliga förvandlingar skildras, där människor förvandlas till ormar eller byter gestalt med reptiler. Och först senare så upptäckte jag ju hur mycket mer det fanns hos Dante än detta söndersprängda. Hur hos Dante just helheten finns, hur paradiset och skärselden och helvetet gemensamt bildar en sluten harmonisk helhet. Men kanske var det dessa zoner på bristningens gräns som ändå drog mig till dessa diktare. Kanske.
Under en lång rad år har du varit verksam som journalist och sedan 14 år på Dagens Nyheter, först som kulturchef och sedan 4 år i tidningens ledning som chefredaktör. Du deltar engagerat i de debatter som förs i din tidning och tar ofta själv initiativet till dem. Det blir debatter som ofta får positiv verkan på mycket lång sikt. Känner du det som ett problem att kunna arbeta på två fronter, som författare och som publicist? Jag menar, hur har du en möjlighet helt enkelt att kunna klara din diktning i en tillvaro som är omgiven av allehanda andra bestyr?
Jag räknar det som en stor lycka att jag kan klara att ha två olika slags arbeten. Det vill säga, jag uppfattar dem kanske inte som två olika slags arbeten, men som arbeten som har var och en sin rytm. Jag behöver en stor och långsamt gående klocka, det vill säga en bok, ett stort projekt, bredvid den snabba tidningsklockan som slår slag varje dag där jag måste ingripa. För mig känns det så att om jag inte har något stort arbete så har jag inte kraft till det mindre till att ingripa i dagens debatt. Jag måste hämta styrka ur något som ter sig fast för mig, något som jag kan, något som är mitt eget verkligen. Och samtidigt är jag glad att oändligt många författare som håller på med stora projekt, de finner att de inte får hela sin tid upptagen av detta. Det blir stunder då de inte kan göra något annat än gå och hänga eller supa. Eller, medan jag kan, när jag har sysselsatt mig med denna, med min stora klocka, så kan jag gå till tidningen, ingripa, träffa människor, planera kommande debatter och aktioner. Jag är förfärligt lycklig att jag får leva en tid på jorden på det sättet.